Hur känns det, Erik Skylt, nybliven far?
Jo du, det känns faktiskt väldigt bra. Det här är väl första gången som jag är utanför lägenheten på riktigt. Sen hon kom faktiskt. Så det känns väldigt speciellt att träffa dig här och sitta så här framför en mikrofon igen.
Jag är en del av det liv som pågår utanför och som man inte är intresserad
precis,
av.
Jag trodde inte livet pågick utanför vår lägenhet. Och så fort vi är färdiga här så ska jag rusa tillbaka.
Men vi tar en liten stund och debriefar detta stora nedkomst då, och välkomna sig till kära lyssnare till Två män i en podd, Expressen Kulturs podd, med mig Daniel Schelin och med Erik Skylt. Nu sa jag det där Skylt, men det är Skylt helt enkelt. Och innan vi börjar det här, alltså, måste jag säga att vi har haft ett litet uppehåll som ni märker, kära lyssnare, och det berodde inte på inkompetens, utan både Erik och jag visste att det här skulle hända, att Erik skulle bli pappa och du skulle borta ett tag. Så vi satt oss för att vi skulle spela in ett extra avsnitt som skulle kunna gå under tiden, så att säga. Och då gjorde vi det, och jag fick välja ämne, och då valde jag ett evigt och allmänt ämne. Och då blev det helt enkelt att vi gjorde ett avsnitt som handlade om ämnet bröst eller stjärt.
Just det, ja, men det gjorde vi.
Precis, men du tyckte inte att det där går inte att sända efteråt, helt enkelt.
Nej, jag kände sådär, alltså jag tycker väl inte att det är jättepinsamt att prata om det, men jag märkte på mig själv efteråt när jag lyssnade lite på det att jag håller igen, och jag är inte riktigt mig själv och jag är inte fri. Och jag brukar känna mig väldigt, väldigt fri när vi gör de här samtalen. Ja. Och det var synd att liksom spela upp någonting som inte hade den friheten som de här samtalen ska ha. Jag blev självmedveten helt enkelt, och det är alltid dåligt när man...
Ja, så att vi ställde ju det, och jag har inte ens vågat lyssna på det avsnittet. Jag bara tog, men däremot så, jag var ute här om kvällen med några vänner, och då frågade, det var någon som lyssnade på podden, så, men kommer inte, var är du tyst nu här? Alltså, ja, men liksom, vi hade ett program, extra program sådär, som vi inte vågade sända, som heter Bröst eller Stjärt. Och vad handlade det om då? Och så försökte jag återberätta lite grann vad vi talade om då. Vi intellektualiserade detta begrepp, så att säga, och... Jag kan säga så här, att är det någon gång du och jag ska söka crowdfunding för någonting, så är det, de var alltså beredda att betala för att det här skulle sändas efter att jag hade. Så att vi får se, men det finns där ute, men vi är inte, så att säga, det ska till en stor påverkan utifrån för att vi ska sända det.
Kan jag säga en kort sak bara om det, vilket säger någonting om kanske oss och offentligheten, och kanske säger någonting om mig också. Det här ämnet har vi ju lite... nosat på när du och jag och vår producent på Expressen var ute och drack öl i slutet av sommaren.
Ja,
och då tyckte jag ämnet verkligen flöt på. Och därför tänkte vi så här, det här ska vi podda om också. Men då kände väl jag att nej, det här är liksom att blotta sig själv för mycket.
Ja.
Jag brukar inte vara rädd för det annars. Jag är ganska transparent, men
Vi får se om vi härmed har gjort reklam för det eller inte.
Ja, men det kanske kommer till jul eller något sånt. Då.
Men en ny liten varelse har sett dagens ljus.
En
liten tös.
En liten tös utan namn. För det är så här att vi har pratat jättemycket om namn förstås, men efter ett tag så kom vi fram till att nej, men vi kan inte bestämma oss förrän hon kommer. För vi måste se vem det är som dyker upp.
Mm.
Och nu har vi umgåtts väldigt mycket med henne under, ja, vad är det, en och en halv vecka eller något sånt. Så att nu har vi lite mer koll på vem det är. Så att namnet är väl på gång, skulle man kunna säga. Men det här bottnar i min egen upplevelse av att jag har fått fel namn.
Ja, just.
Har jag, det har kanske vi varit eller var det någon gång kanske, ja. Att jag tycker inte jag heter Erik.
Vad heter du egentligen? Eller?
Ja, alltså, jag vill nästan inte säga det. Jag har som ett hemligt namn.
Låt mig gissa.
Ja.
Sebastian.
Ja, nej, det är inte Sebastian, men det är väl mer åt det hållet.
Ja.
Det kanske är bara en fåfäng del av mig att jag vill vara liksom lite extraordinär. Mina föräldrar tänkte ju så här, det var väldigt... gulligt av dem. För det första så ville de ha ett kungligt namn, så då de tyckte väl jag var, hade något kungligt över mig, så då blev det Erik. Tyvärr så är ju den sista kungen är ju Erik den 14:e, han som dog av ärtsoppa och blev galen också, så att han är väl inte, det har inte blivit någon Erik.
Nej,
sen
okay.
dess. Det är väl 1568 eller något sånt här. Han går ut i den. Det var länge sedan. Men för det andra så tänkte de då på det här krångliga efternamnet Skylt, att har man det med konstigt uttal och väldigt märklig stavning, då är det lika bra att heta Erik.
Okay,
så att om jag skulle heta ta ett svår Schack-skylt.
Schack-skylt, ja just det.
Då skulle jag behöva bokstavera mitt förnamn också. Det har jag sluppit. Förutom det där
eller bli så pass berömd att alla får lära sig.
Ja, exakt. Mm. Ja. Men då fick, jag tror min mamma fick in då Erik med C, med tanke på min internationella karriär.
Ja, det är för att med K blir det helt obegripligt.
Ja, det går ju inte alls. Nej, och så tänker vi då med vår lilla dotter att vi vill lära känna henne och se vem det är.
Just det.
Och därför så finns det då ännu inte ett namn. Men vi har fått hem ett papper från Skattemyndigheten eller något sånt, där man ska fylla i vad hon då ska heta. Så än så länge heter hon då förnamn Turfjäll.
Ja.
Det är liksom hennes, hon har ju ett personnummer.
Ja.
Så förnamn Turfjäll ska få ett namn inom 3 månader.
Ja,
det har man på sig.
Där kan ni ta det lugnt med, kan jag säga. De kommer inte ta barnet ifrån er om ni inte har bestämt er. Min erfarenhet är ju att vi hade väldigt, väldigt problem med namngivning och ändring. Och första barn till exempel fick hon är den enda som har döpts faktiskt av barnen. Sen, de fick krypa fram på sin egen dopdag morgon till 2 papperslappar. men förstås så kröp hon ju fram till en då som vi... Nej, men det tar vi inte, tar andra stället. Och vi bytte ytterligare namn på henne när hon skulle börja på förskolan. Så det stod en liten välkomstkommitté och skulle säga nu kommer den nya, liksom, Ester, välkommen Ester. Ja, fast kan vi gå utan det här? Hon heter någonting annat. Sådär. Så att, och då fick vi naturligtvis olika former av varningar från myndigheterna. Ni måste ge namn och det är vite och såna här saker. Och till slut så skulle det vara så att staten ger ett namn, så att säga. Om man inte uppkommer med något namn, så att säga. Sen,
aha, undrar vad de tar för namn då?
Ja, jag har spekulerat mycket i det. Jag kan tänka mig att... Det är nog inget järvt som liksom Månfar, Willibald, utan det är nog från namntoppen typ William eller...
Ja, jag tror, är det inte så att Alice är etta på kvinnonamn? Jag tror något sånt där, det är nog, ligger bra till. Kanske bara tar nummer 1. Det blir liksom Oscar eller Alice.
Ja, det, jag har ett av... Det, om jag hade fått bestämma själv så hade ju mina barn idag velat byta namn. Jag har berättat för dem vad jag ville att de skulle heta.
Jaha, ja, men säg det då, så kanske jag kan få lite tips.
Ja, precis.
För vi har inte bestämt oss än.
Nej, okay.
Liksom, vi har det som är i Svenska Akademin, att vi har liksom en sån här...
Överläggningar.
Nej, vi har den här korta listan
ja,
som
precis.
Är då kanske 5 namn.
Ja. Nej, men då hade jag ett, så att säga, det här är ju bottnar emotionellt. Jag hade ju, nej, men det första är Doris. Inte bara Ari Martinsson, Aniara, där ju Doris är moderjorden eller jorden och människa, och det betyder också människa liksom. Utan också att jag hade min första lärare i skolan, det var underbar, heter Doris, var finlandssvenska. Men det var ju liksom, och det andra var ju liksom, som jag idag hade, i och för sig heter hon ju det då i andra namn efter min mormor, det är Eivor, tycker jag är fint.
Eivor.
Ja, men det heter inte mina barn, inte alls, utan det. Sen det tredje däremot, det är ju liksom rent emotionellt, och det är liksom det enda namn som jag själv har vetat att jag liksom, om jag får chansen så tänker jag inte ge mig på den här punkten, och det är att min son heter i mellannamn, jag har döpt efter min barndomsvän. Och det är helt enkelt så att min barndomsvän, men nu ska vi göra en liten utflikning här. Jag hade när jag var liten en min första kompis som var otroligt ljus i sinnet, bekymmerslös, fantasifull, humoristisk, roligt, tog lätt på allting i världen. Och jag tillbringade mina barn och somrar på hans landställe hos hans föräldrar som var underbara. Hans pappa var så här föreningslivs, tränade fotboll, och mamman var, arbetade med dövstumma barn, och du vet, liksom hela jättefina så här, rara personer. Och jag uppfattade mig själv som väldigt dyster, svårmodig, sur, introvert och såna här saker, men Pelle lyfte liksom upp mig så där, tyckte jag liksom. Så i vuxen ålder så sökte jag upp dem. Då mamma och pappa var kvar där och liksom bodde på det landstället och liksom på Pelle skulle ut och fiska. Pelle heter han. Och så satt vi där och pratade om gamla tider, och så sa jag liksom det att jag Pelle hade ju till och med, liksom, jag kommer ihåg, han hade ju till och med satt upp en rolig affisch under sin egen skrivbordsstol i sitt rum, så att, som jag råkade upptäcka när jag låg och väntade på honom med huvudet in på golvet in under stolen. Liksom, verkligen rolig typ, liksom, så här, bekymmerslös och sådär. Och då sa de någonting helt så där, tvärtom. Liksom, att, nej men, så uppfattade inte vi det. Utan vi uppfattade det som att Pelle var ju liksom lite tungsint och grubblig. Det var därför vi hade suttit upp den här fischen under skrivbordsstolen, så att han skulle ha någonting att distrahera sig med när han fastnade i sina tunga. Det var ju du som var så otroligt ljus och lättsam och enkel och påhittig. Hela tiden var det. Pelle lyftes upp i din närhet. Och jag fattade ingenting liksom. Men hur som helst så, och det var massor med konstiga saker jag fick reda på den eftermiddagen bland, så hade vi en tvångstanke, jag och Pelle, att vi skulle alltid gunga när tågen åkte förbi precis bredvid. Så var vi än var någonstans på tomt var tvungna att springa, ibland ramlade man och slog sig, för vi skulle sitta i gungställning när de kom. Och vi trodde att det berodde på att vi ville framstå som byfånar för de som åkte förbi med tåget, att där sitter alltid två idioter i barngungar. Annars, om vi misslyckades, så skulle vi bli slaktade av tokiga tandläkarens propellerplan. Jättekonstig idé sådär. Men här eftermiddagen när vi besökte de här Pelle och hans föräldrar i vuxen ålder, så sa, men kommer ni inte ihåg, ni satt ju på bryggan över vattnet när propellerplan kraschade 50 meter ut från vattnet och folk dog liksom. Och vi sa till er att gå upp och gunga. Liksom. Och det hade vi glömt. Men okej. Men hur som helst, så där är liksom den enda gången jag liksom vill skänka mitt eget barn någon egenskap, så är det där. Du ska heta Pelle, du ska vara ljus, bekymmersfri, lättsam, enkel och fantasifull så att säga. Sen visade sig att det var mer komplicerat än så, men det är jag väldigt glad över att han heter i alla fall. Min riktiga då barnkompis heter ju Per förstås, men det var inte på tal, utan det var Pelle. Som
nej, men det är sant, Pelle är ett väldigt sorglöst
det är
namn.
Ju det, det är ju ja. Det fångar ju det sorglösa och ljus, och är det någonting man vill ge sitt barn så är det någonstans det. För världen kommer verkligen bli ljus, ja. Eller liksom det är inställningsfrågan.
Men där är lite svårt att välja då, alltså om man ska ta ett namn som passar bra på ett barn eller ett namn som passar bra på en vuxen. Mm. Alltså Pelle är ju ett väldigt gulligt barnnamn. Mm. Men när man då är generaldirektör på Skatteverket, är det bra att heta Pelle då? Det kanske är bra där också.
Det kan vara bra, men det blir man ju inte om man är ljus och bekymmerslös.
Nej, för sig. Nej. Jag tänker liksom
Pelle. Jag ska inte bli generaldirektör på Skatteverket.
Jag tänker liksom Pelle är sån här som har en skärk i Östermalmshallen. Ja, okay, alltså lite liksom stor och fryntlig och liksom.
Ja, det kan för all del.
Importerar fin salami.
Ja, okej. Okay. Ja, det var intressant.
Det är en Pelle för mig.
Ja.
Eller en kock kanske.
Ja, den riktiga Pelle blev pedagog, alltså träslöjdslärare och engelsklärare. Och har alltid lite projekt på gång. Så här. Ja, nej men visst. Ja, nej men okej. Men statsminister Pelle Skylt. Nu, men det kanske är... den där Pellen brukar man ju säga om folk som är liksom lite av... ja. Nej, men det är ju ett flicknamn ni är ute efter.
Ja, det är det. Jag tror att det kommer rätt snart. Vi har ju liksom ett sådär, vad ska man säga, skojnamn som hon hette redan när hon låg i magen. Ett namn som finns, men som vi hela tiden har sagt att nej, det kommer inte bli det. Men ibland så gissar jag att det kanske blir det ändå.
Vill du lufta? Jag ska inte dra ur det.
Nej.
Vill du säga några ord om upplevelsen av till nedkomsten?
Ja, alltså jag tänkte så här att jag skulle ta lite hjälp av litteraturen här faktiskt. Mm-hmm. För att det var ju så, inför en förlossning och att bli pappa, så om man är en sån som jag så läser man ju ganska många böcker. Sen insåg jag att jag kanske läste för många böcker om själva förlossningen och för få böcker om tiden direkt efter. Å andra sidan så har jag nu under de här dagarna sedan hon kom verkligen förtvivlat letat efter en handbok som verkligen liksom väldigt praktiskt förklarar hur man gör med ett litet barn. Och de böcker, jag har haft ganska många böcker hemma, och de handlar bara om så där anknytning, och det är väldigt viktigt, och liksom hud mot hud, och lämna inte barnet ensam. Jag tycker det där är lite självklarheter. Jag skulle vilja ha en bok som är så här byter du en blöja bäst.
Mm.
Inte bara så här gör du, utan här finns liksom 5 olika blöjbytningsmetoder, till exempel. Eller här är 10 olika sätt att få en att sova. Sådana saker skulle jag vilja ha läsa en bok om. Kan vi nästan säga, alltså om någon hör det här och vet att det finns en sån väldigt handfast bok, så får man gärna tipsa oss om det. För jag är verkligen på jakt efter en sån. För det där psykologiska, det tycker jag att jag har ganska bra koll på. Men de andra sakerna är rent så här super, super handfast. Hur bäddar man ner en nyfödd i en vagn? Det visade sig ganska svårt. Vi prövade att gå ut med vagnen en gång, och då var det så här, hon gled ju bara runt där nere, så vi förstod att man måste lägga ner massa filtar och babynest och allting, annars så vagnen är helt enkelt för stor. Och det här hade jag gärna velat läsa om i en bok, så, ja. Så här bäddar du en vagn för en nyfödd. Men då inför förlossningen så läste jag mycket, men det fanns en litterär skildring som jag tycker den var väldigt vacker redan innan förlossningen, och efteråt så kan jag konstatera att ja, det var så här. Det här var väldigt, väldigt nära min upplevelse.
Och nu har du ju Hannes, är en av våra stora realister.
Ja, det måste man ändå säga.
Ja, absolut.
Det är ju Karl-Ove Knausgårds Min kamp del 2. Det är väl den som de flesta tycker är bäst.
Ja, det får man att jag tyckte den var bäst också.
Det är nog min, det är den och 6:an. Jag har svårt att välja där. Men det är ju här, det handlar om, först handlar det om kärleken när han träffar Linda, och sen så handlar det väldigt mycket om när han får sitt första barn, Vanja. Och i mitten ungefär så finns då hans förlossningsberättelse. Och den börjar ganska roligt så där. De ligger hemma med en sån här tensmaskin, tror jag den heter. Vi hade ingen sån. Men han Karl-Ove liksom trasslar in sig i sladdarna och ger bara Linda elstötar. Så han känner sig helt fumlig och utanför. Men sen så efter ett tag så kommer de ändå in på förlossningen. Och Linda får då väldigt starka värkar, och det är ganska så dramatiskt. Men till slut så är då deras dotter där. Och då skriver då Knausgård så här. Jag tänkte jag läser lite ur boken. Vad blev det, sa jag. En flicka, Karl-Ove, sa hon. Det blev en flicka. Hon hade långt svart hår som var klistrat mot skallen. Huden var gråaktig och vaxartad. Hon skrek, och jag hade aldrig någonsin hört ett sånt ljud. Det var min dotter som lät, och jag befann mig i världens centrum. Där jag aldrig hade varit förr. Men nu var jag där. Vi var där. I världens centrum. Runt omkring oss var allt tyst. Runt omkring oss var allt mörkt. Men där vi befann oss, barnmorskan, praktikanten, Linda, jag och det lilla barnet, där lyste det.
Det är jättefint. Oj, oj, oj.
Ja, jag tycker det. Jag blir väldigt rörd.
Ja, jag förstår det. Var det så?
Ja, det var så. Det var väl, det är väldigt likt. Hon hade långt svart hår.
Dessutom.
Ja. Och det var en praktikant med. Jättebra praktikant. Ja, alltså det... Jag tyckte att det var en...
Det gick bra det här i alla fall, kan vi konstatera då.
Ja, men det gjorde det. Det är ju en dramatisk sak förstås. Men jag frågade då barnmorskan som var med på slutet... Är det här en vanlig förlossning? tar en så här lång tid? Och, ja. Ja, hon svarade ja, det här är en vanlig förlossning. Men just det där att vara i världens centrum, det är ju, jag tycker ju om de här Knausgård-böckerna väldigt mycket. Jag känner väl igen mig i den här personen som liksom har svårt att vara i världens centrum. Han dras ju hela tiden undan och hamnar i sin inre värld. Och hans tillflyktsort är ju litteraturen när han skriver. Och jag har väl haft andra sådana tillflyktsorter. Men jag har den här längtan bort har alltid funnits där. Haft svårt med den här världen. Jag tyckte den har inte varit för mig. Jag tycker inte riktigt jag har haft någonting att komma med där. Att det inte varit... Jag har inte känt mig hemma. Men den här upplevelsen var verkligen att... Ja, men nu får jag vara i världens centrum ett tag.
Underbart. Du har fått ett hem, kan man säga.
Ja.
Eller någon har kommit som är ett hem.
Ja, faktiskt. Det är märkligt det där. Det står ju i de här böckerna att det är väldigt viktigt då, särskilt under första tiden, att vara nära sitt barn och gärna då ligga hud mot hud och att det här gör barnet lugnt. Men det som jag inte har läst det är att det gör ju också föräldern väldigt lugn. Alltså det finns någonting jag tycker då när hon ligger antingen på mig då eller bredvid kanske i sin lilla säng och sover, så är det en tyst närvaro som gör rummet lugnt. Det är verkligen så att det lugnet sprider sig i rummet.
Nej, ett sovande barn är ju verkligen, det har ju det är en stor, så storslaget och fantastiskt liksom, det lugnet, det håller jag med om, verkligen det, och även högläsning kan jag säga är någonting som också kan mycket till för föräldern.
Ja,
föräldern blir lugn också av att läsa en bok,
eller hur?
Så att det är man ska inte underskatta den här läsningens effekter på liksom den stressade föräldern när de blir äldre liksom, som man lägger sig ner och läser tillsammans, så gör det liksom inte bara för att barnen ska få en saga, utan det är också för att den vuxna också ska lugna ner sig. Så funkar det med mig. Jag älskar ju att läsa högt, så jag kan vara liksom hur stressad som helst, men när jag får läsa så, ja, då är det som gäller så att säga. Men vad
ja, lite rolig berättelse där. Det här kan jag nog berätta ändå från själva förlossningen. Så man är ju inne ganska många timmar där. Och i början är det hyfsat lugnt. Och sen så blir det mer och mer intensivt. Men under de här första timmarna så läste jag faktiskt högt för Greta under några perioder. Och då hade jag med mig, för jag har redan börjat läsa den liksom högt. C.S. Lewis, Häxan och lejonet.
Ja.
Den här, ja men det är ju en barnbok, men den är ju väldigt mysig liksom. Så jag tänkte, den här kan vara bra med att ha, liksom, så att man får en lugn stämning där under förlossningen. Så att jag tog fram den där och läste för henne. Och satt där bredvid och läste. Men det roliga var att då när vi hade en barnmorska under mitten av liksom hela förlossningen, för de byts, man är ju inne så länge så de byts ju av, de går av sina pass, och när hon kom in så slutade jag ju läsa högt då, men satt med den här Häxan och lejonet i knät, och jag tyckte att varje gång hon kom in så fick jag liksom den här, en blick som sa, vad håller du på med? Sitter du här och läser en bok? Och jag fick liksom uppfattningen att hon trodde att jag satt där försjunken i en barnbok.
Ja, okej.
Okay. Att hon liksom missade att jag faktiskt läste högt där. Vi gjorde någonting tillsammans.
Ja, men så länge hon bara tyckte det och inte, så att säga, ja, att det inte var så. Så är det ju rätt. Men Det är ju värre om, så att säga, det slutar, om historien berättar att Erik satt och läste den här boken, så att säga. Det är inte barnmorskan som får bestämma historien. Men var det så? Vi pratade ju tidigare om att det är skillnad på liksom folk och folk, eller på så här. Var det så med personalen att det var skillnad mellan dem, tyckte du?
Ja, alltså det tyckte jag faktiskt. alla var ju super, alltså det måste jag säga, att ibland när man läser tidningen och särskilt när det handlar om förlossningsvård så verkar det ju vara som att det är bara kaos och det finns inga resurser. Och nu så här i oktober så är det ju lugnare än på sommaren förstås, då fler barn föds och många ska på semester. Men alltså jag tyckte det kändes, alltså vi blev så bra bemötta och det var så mycket personal och det kändes som det fanns hur mycket resurser som helst. Och alla var så snälla och trevliga. Men samtidigt så var det ju då väldigt olika team som var med oss. Och jag var väldigt glad att det blev just de två som det var som var med oss just på slutet. För den barnmorskan, hon älskade livet på något sätt. Och hon hade... Alltså det måste vara ett väldigt svårt yrke för att det är en sån extrem situation och vissa är jätterädda och andra är inte lika rädda, men det är mycket smärta inblandad. Att då både vara lugn samtidigt som man måste ge tydliga instruktioner, det tar nog ett halvt liv att lära sig det. Men den här barnmorskan hon var perfekt, alltså hon var så trygg, så lyhörd, så bestämd eller övertygande när hon behövde vara det, visste precis när hon skulle dra sig tillbaka lite grann, såg oss båda två och kanske då viktigast att hon verkade liksom, ja, men älska livet och älska det livet som kom till i det rummet. För att jag som har, det kan ju nästan låta lite klyschigt, men det är ju en väldigt mystisk upplevelse förstås. Alltså det är en magisk, mystisk upplevelse som det är ju som att ett barn kommer från en annan värld och trillar in i den här världen då. Och så plötsligt så finns någon. Och det krävs en skicklig överste prästinna för att dra till sig de änglar och krafter som behövs i det rummet under den utsatta situationen. Och hon som var med oss på slutet här, hon hade verkligen det där.
Jag tror att ska man få mig till att liksom bli intresserad för just magi och mystik i den bemärkelsen, så är det just genom att peka på dessa ytterst konkreta situationer. Det är de som är, det är verkligen det. Där kan inte jag liksom, jag menar, att trollkar inte finns, det kan jag, det är inte intressant för mig att diskutera eller inte så att säga. Eller det övernaturliga, om man säger så. Men det är det naturliga, det är det som är det mystiska. Så det är där som är, det är det som är verkligen magin. Det där kan jag verkligen förstå, att man har en tro på en annan makt eller en annan. Det kan jag absolut förstå, det är inga problem. Men det är ju det just det konkreta, ingenting annat så att säga. Inte det osynliga så att säga, utan det högst synliga och påtagliga.
Ja. Men ja, jag tycker ju att det var något osynligt med här under det här dygnet, alltså det. Men vad det är, alltså det spelar kanske ingen roll. Men
jag märkte att du var nära att röra sig till tårar här när du tog upp Knausgård. Har du märkt någon sån effekt av att bli lättrörd för saker? Nu har det ju bara gått en vecka eller två, men
jag är ganska lättrörd som det är, men
jag har ju suttit och gråtit på delfinshower med Markolio sen jag fått barn.
Ja,
det är en del av den som öppnas som inte riktigt är lite knasigt skulle jag säga. Men
så här då, jag tänkte på det. Något av det finaste, gissar jag, att ha barn är att man blir förhoppningsvis mjuk. Alltså det är svårt att vara mjuk. Man får ju mycket stryk i livet om man är mjuk, särskilt som vuxen. Men jag tror ändå att det är någonting att sträva efter. Man måste ju vara mjuk för att kunna ta hand om ett barn. Särskilt ett så litet barn. Det går ju inte att vara någonting annat än mjuk. Alltså om man inte är mjuk så somnar de inte, till exempel. Då blir de oroliga. Man måste vara mjuk.
Tyvärr är det ju så att det är ju inte så världen har sett ut. Det är ju tyvärr inte det som är, och som lever kvar i mångt och mycket. Det är snarare så att det har varit tvärtom ju. Man måste vara hård. Ja. Femminutersmetoden, Anna Wahlgren, det är ju inte, det är inte mjukhet som så att säga, såldes in där.
Nej.
Och sen utan hela den här diskussionen kring konsekvens, som jag tycker har varit lite märklig faktiskt. Man ska vara konsekvent. Nu har ju det begreppet lite grann detroniserats, tror jag. Men ett tag så var det ju otroligt viktigt hela tiden att man skulle vara konsekvent med barnen. När det är ingenting som är konsekvent i världen överhuvudtaget, och barn har inga problem med att navigera mellan olika saker. De vet direkt att en förälder där säger en sak och en annan förälder säger en annan sak, och en förälder har en tendens att säga en sak men mena en annan, och en annan förälder har en tendens att säga en sak och mena det. Och, så, och det är liksom det är inga problem för små barn, precis som de barn som är tvåspråkiga mycket lätt kan växla kod och förstå liksom, att när man pratar med farfar så pratar man jiddisch eller något sånt där. När man pratar med, det är inga bekymmer, den här konsekvensen som till varje pris ska ske, så att säga, även på även för att liksom, det är genom priset av en konflikt som inte hade behövt tas, som inte konsekvens ska uppnås. Den tycker jag verkar vara överskattad. Man kan, däremot ska man ju försöka stå vid sitt ord, så att, på något sätt, om man nu säger det lite grann. Men jag tycker konsekvensen hör inte hemma i det mjuka, utan den hör hemma i det, i det hårda, så att säga. Men det är ju, jag tycker du ska verkligen vårda den mjukheten, för mjukheten sätts ju på prov. Det blir ju så. Den är inte... genom tålamodet som sätts på prov, och genom det blir ju svårt och rörigt sådana saker att få ihop sitt liv sen och vara tillräcklig och vara, man ska jobba till exempel 8 timmar 4-5 dagar i veckan.
Jag har väldigt svårt att förstå, jag menar, nu är jag borta en timme med dig här, men sen ska jag tillbaka, men
det kan bero på att världen inte är rätt inrättad.
Nej.
Det är,
ja, men visst,
precis. Det är liksom, är, man ska inte underskatta möjligheten till att idka civilisationskritik när man blir förälder, tror jag. Det är inte helt, det är som om man går ut med första gången jag gick ut med barnvagnen och liksom höll den här barnvagnen, händerna krångorna vitnade, för jag tyckte liksom att jag kan inte stå tillräckligt långt ifrån bilvägen. Det går inte. Jag litar ju på att människor inte är rattfulla just nu eller påverkade att köra upp. Hur ska jag kunna göra det? Nej, är det jag som är neurotisk? Nej, det är ju faktiskt så att släppa fram flera ton bilar med i 50 km i timmen 40 cm från barnvagnar. Det är inte ett helt logiskt väl underbyggt system. Det finns problem med det här. Och det finns problem med att vi har det här yrkeslivet, det här civilisationsbygget som vi ska låna oss till. Det blir uppenbart när man får barn. Ja.
Nej, men det, så kan jag ju säga första tiden här att nu tror jag att vi, ja, vem vet, alltså, vi har sagt så mycket till varandra när vi har sagt så här, vad bra det går, och så här, ta i trä, allting kan ändras, kolik kan komma efter en vecka eller 2 veckor eller 3 veckor, men när man inte har någonting annat att göra, då är ju till exempel en natt med mycket vakenhet inte så jobbig, för att då kan man ju sova på dagen. Och så här, det går ju att ta igen det där, och man kan avboka släktingar som ska komma på besök och sådana saker. Men däremot, alltså först när en ska börja jobba igen som vanligt, och sen längre fram när 2 ska jobba som vanligt. Alltså det är för mig helt, jag förstår det inte. Alltså det borde ju vara en föräldraledighet som sträcktes över 5 år eller något sånt där. Visst. Och så kanske man fick några timmar då man som förälder också följde med till någon slags uppfostringsanstalt där man socialiserades med andra och lärde sig räkna och skriva och sådana saker. Men
nej, det är därför det är så otroligt... Men den konstruktion som vi har för att uppväga denna konstiga anomali i samhället, det är ju förskola. Till exempel, och det därför är, det kommer vi kunna kanske diskutera framgent då när det blir aktuellt, där har jag ju haft mycket åsikter genom åren, det är ju den viktigaste institutionen vi har i mina ögon, och då ska man också ställa de absolut högsta kraven och där är det verkligen skillnad. När vi pratar om, liksom, kan vi prata om olika barnmorskor, så pratar vi om människor, där kan det verkligen vara skillnad. men det är ingen som vågar klaga.
Nästan. Just det, där har du berättat om den där, att man ska vara som den här Östermalmskärringen.
Precis, Östermalmskärringen. Fast ja. Östermalmskärringen är ute efter bredare parkeringsrutor till sin SUV, men nu ja. Är man ute efter en mjukare tillton och ja. Till sitt barn, så att säga.
På ja, dagtid. Men jag tänkte på det där när vi var liksom på förlossningen och BB. Så här, ska jag vara... Jag hade ju lite tuffat till mig innan och så här, ja, nu, om det är någonting som inte är bra, då ska jag liksom slå näven i bordet. Mm. Men jag måste säga, jag vet inte, men tänk om, nej, vi hade ju för sig en sån sak. Alltså, på det här sjukhuset där vi var, så fanns det då, på alla förlossningsrum fanns det ett badkar. Det är ju väldigt trevligt att liksom sitta i ett badkar medan man har verkar. Men i det här badkaret så vi lyckades inte fylla upp vattnet, och till slut så visade det sig att proppen var borta. Alltså det fanns ingen propp i badkaret, och det där sa vi till alla som dök upp. Åh nej, så de är proppen borta, och någon annan kommer, ja den där har varit borta i flera veckor. Och då kände jag så här, är det nu Östermalmskärringen ska komma här och liksom gå ut i korridoren och bara, vi ska ha en propp.
Det hade varit, absolut.
Det kanske hade varit, för jag måste säga, det dök faktiskt inte upp någon propp. Sen så tog allt liksom en ny vändning, så att vi glömde bort det där efter ett tag, och det löste sig ändå. Men det var nog enda liksom gången under alla de här timmarna då jag borde ha tagit fram den här Östermalmskärringen. För att jag menar, det måste finnas en propp i något annat av rummen.
Ja.
Och alla badar ju inte samtidigt, så man kunde bara låna en propp.
Mm. Men det var ett utmärkt...
Ja, där liksom, kampen om proppen.
det. För att säga, Östermalmskärringen i hennes, nedlåtande ord, men i hennes värld så spelar det ingen roll hur den proppen ska användas i 5 minuter eller inte. Eller man är lite osäker på om man behöver den. Det ska vara en propp där,
ja.
Så, ungefär så.
De hade ju också sålt in hela förlossningen med att det finns ett vackert, fint badkar på rummet. Mm. Så att det var ju liksom en ganska stor grej för dem att det här fanns då, att de erbjöd det här.
Mm.
Men du vet, alla som har badat i ett badkar vet att ett badkar är inte, det är liksom inte så, det är inte så mycket att ha om man inte har proppen. Så det är...
Men nej, men och den här typen av, nu ska vi absolut inte dra någon skugga över vad som verkar ha varit en mycket bra så att säga, förlossning, men den här typen av verksamhetshemmablindhet är det som finns mycket. Så att, det vill säga, jag fäste mig vid kommentaren du sa att den där har varit borta flera veckor. Ja, det är ungefär som när jag uppsökte ett av barnens rektor för många år sedan, liksom, för att det var en olidlig matsituation. Barnen, för jag hade 5 minuter på oss att äta, för att det var så trångt i matsalen. Liksom, 5 minuter, om man ska säga. Eller var 7 och sånt där. Det är helt omöjligt, det går inte liksom. Det här måste ni sluta, det har varit så här förra och läsåret, det kan inte vara så här länge. Ja, det är så här länge. Ja, det är ganska mycket barn nu, men om ser om några år så verkar vara årskullen lite mindre. Ja, men vad då? Det här är ju din, utifrån ditt verksamhetsperspektiv. Det är ju mitt barn som kommer gå i 3 år när skolan och liksom, utan att det finns en propp, så att säga. Men just det här, det har varit så flera veckor. Ja, det är inte så att ni hade inte varit där flera veckor och så att säga, det den här hemmablindheten i verksamheten som gör att man liksom är, som är väldigt vanlig, så att säga. Det beror ju inte på ondska, utan det beror på någon slags form av att det är så här det är, och det är säkert förmodligen någon som ska ringa ett samtal till någon vaktmästare som ska ha fyllt in en blankett för att förr eller senare få ut någon ny propp av något slag.
Mm.
Eller så finns det liksom människor som går till Åhléns som ligger en bit bort typ och köper en propp på sitt eget konto och se till att det finns.
Men du, nu kommer jag på en sak. Det är ju, vi bor ju faktiskt, man kan säga att vi har lite tillfälligt boende nu några månader, och då, vi bor faktiskt på Östermalm nu.
Ja, det var också
i Stockholm. Så att, för några veckor sedan var det himla kallt hemma liksom. Det var som att, vänta nu här, värmen är inte riktigt igång, och liksom, så går man in på liksom Svenska bostäder, det kan man ju säga, deras hemsida, och så bara, ja men vi tillsammans räddar vi klimatet genom att hålla nere värmen, och de har lite sån retorik. Det var lite kallt, så träffade jag en väldigt trevlig granne då, som jag har pratat en del med under den tiden vi har bott där, och han berättade ju då att han hade ringt då och skällt på dem.
Okay, ja.
Och han sa, nej, nu höjer ni värmen. Och sen höjde de värmen. Ja. Så att jag menar,
du ser.
Det visar sig att det funkar det här. Ja. Liksom.
Och när det kommer då till ett nyfött barn,
ja, precis,
så är ju
jag
liksom värmen
ganska...
Jag ska
ta efter min kära grannes liksom, sätt att navigera i världen. Ja, och med... För att nu är det jättevarmt och skönt hemma. Och vi är ju superglada för det. För att, med ett litet barn och så, man vill ju ha det varmt.
Vad känner du, liksom, du pratar om det här centrumet och om du jämför med dig själv och för 3-4 veckor sedan? Vad?
Ja, alltså det, nu har det gått så kort tid så det är för tidigt att egentligen dra några slutsatser, men så här långt så upplever jag att en viss typ av självcentrering verkligen har försvunnit.
Mm.
Vilket är väldigt, 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 väldigt skönt.
Mm.
Alltså det har plågat mig mycket genom åren. Särskilt de senaste kanske 10 åren. Alltså.
Oj,
det hänger ihop med yrket som jag har och som du har också, att liksom träda fram på någon typ av scen inför andra och få då mycket bekräftelse av människor som man egentligen inte känner.
Mm.
Det har varit kul, men det har jag nog inte, det har jag inte gjort mig lyckligare.
Nej.
Snarare tvärtom. Men det här med den lilla familjen som nu finns, det är någonting annat. Att jag är ju alltid rädd att andra ska vara arga på mig. Det är ju min största skräck. Att jag gör någonting så blir någon annan arg på mig. Och jag kan nog inte försvara mig för att den här ilskan inte riktigt finns tillgänglig. Men det här barnet, hon kan ju inte vara arg på mig. Alltså hon... Jag är inte... Eller säg så här, det kan hon väl vara. Men jag är inte rädd att hon ska vara det. Inte ens när jag byter en blöja mitt i natten och hon är trött och skriker. För det gör hon ju ibland då.
Mm.
Ibland går det jättebra. Hon bara ligger och tittar. Men ibland så skriker hon jättemycket. Men då tänker jag så här att du är ju inte arg på mig i alla fall. Du kanske skriker, men du är inte arg på mig. Du tycker väl om mig.
Ja,
och sen tar jag upp henne och då blir hon ju lugn. Och den typen av... ovillkorad kärlek är upplevas som väldigt helande.
Mm.
Och att...
Hon kommer ju bli väldigt arg på dig, men det betyder inte att hon inte kommer tycka om det också.
Samtidigt. Hon kanske kommer bli arg på mig. Nej, hon får aldrig bli arg på mig.
Men det är ju bättre att hon blir arg på dig. Det värsta är ju att om hon aldrig blir arg på dig. För då, då har du ju varit hård på ett sätt som är...
Ja.
Besvärande.
Ja.
Alltså då, vilket jag inte tror att det kommer vara, men då är det ju ett tigande barn som tiger om sina känslor.
Ja.
Det är ju ett barn som inte vågar eller kan uttrycka dem till den personen. Men ett barns ilska mot sin förälder är ju alltid, innehåller ju ändå alltid det villkorslösa behovet av att bli omhändertaget. Mm. Alltså att bli, att man är en förälder. Så att liksom det, men du förlorar ju inte ditt värde för att barnen är arg på dig, så att säga.
Och att det kanske finns ett evigt förbund eller ett evigt band mellan oss. Jag kommer alltid vara pappa till det här barnet. Och hon kommer alltid vara dottern.
Mm.
Det finns ingenting som kan upphäva det. Inte ens döden kan upphäva det. Det kommer alltid vara så. Det är så för evigt på något sätt. Jag tror faktiskt att om det är någonting som det får bli sista saken, eller jag vet. Kan jag säga det här? Jag säger det ändå då. Om det är någonting som har skadat mig så är det här att vad ska jag säga? Göra slut med olika partners. Det är inte kul. Och jag tror att jag... Min första flickvän, vi blev ihop på gymnasiet. Sen så gjorde vi slut då efter några år. Var ju hon som gjorde slut, måste man nog säga. Eller det var det. Men jag blev liksom chockad av det. Jag bara, va? kan man göra slut?
Mm.
Det var alltså inte något evigt förbund, alltså.
Nej.
Så där i vissa religiösa traditioner, om man blir katolik eller är katolik till exempel, då när man gifter sig med någon så får man samma status till den personen som till en förälder eller ett syskon. Det vill säga, det här, det går inte att upplösa. Ni kan flytta isär eller ni kan hata varandra, men ni kommer alltid vara gifta.
Mm.
Och det där har ju sina svårigheter förstås, för det är ju det bygger på val. Så är det ju inte med barn. Det är ju, det står bortom valet. Alltså när barnet är här så bara finns det. Jag kan inte välja bort barnet. Jag kan inte välja bort mitt faderskap. Men det är någonting i stabiliteten i den relationen som jag tycker är så stark. Och så är det ju, tycker jag, att det är då att få barn tillsammans med någon som jag då inte haft tidigare. Det ger också en ny stabilitet, att jag är pappan, hon är mamman. Det kommer alltid vara så.
Mm.
Det kan i alla fall inte upplösas.
Nej, det är...
Det är så. Och då, den stabiliteten gör mig lugn.
Med detta tycker jag vi avslutar för idag.
Det gör vi.
Och än en gång, grattis till er allihopa.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.